Kapitel 1. I behov av en klockgjutare. Sidan 13. Den lådliknande vagnen påminde Mert om de knåparvagnar han hade sett. Liksom de var den ett litet hus på hjul, men den här var inte byggd för att bo i, utan istället försedd med en mängd skåp och arbetsbänkar som var fastbyggda i väggarna. Mert rynkade på näsan åt den skarpa, ovana lukt som genomsyrade vagnens innandöme och försökte hitta en bekvämare ställning på den enda sittplatsen som fanns, en trebent pall. Hans brutna ben och knäckta revben var i det närmaste läkta nu, liksom skär och skrapsåren han fått när de där fördömda husen hade fallit över honom. Men skadorna gjorde fortfarande ont ibland. Dessutom hoppades han på lite medlidande. Kvinnor älskade att få visa medlidande om man skötte sina kort rätt. Han tvingade sig att sluta vrida på den långa sigillringen som han hade på fingret. Fick en kvinna se att man var nervös skulle hon tolka det på sitt eget sätt, och då kunde man glömma allt vad medkänsla hette. Hör nu, Alodra, sa han med sitt mest vinnande leende. I det här laget måste du veta att Sjonsen inte bryr sig om fyrverkerier. Deras daemoner gör någonting de kallar för himlaljus. Och ska man tro vad jag hört får de dina bästa fyrverkerier att se ut som gnistor ur en skorsten. Inget illa ment. Själv har jag då inte sett dessa så kallade himlaljus, genmälde hon avfärdande på sin kraftiga Terrabon-dialekt. Hon stod böjd över en trämortel stor som en rejäl ölkagge på en av arbetsbänkarna, och trots att hon hade det midjelånga håret löst hopknutet med ett brett blått band i nacken hängde det ändå ner så att ansiktet skymdes. Det långa vita förklädet med sina mörka fläckar lyckades inte dölja hur väl den mörkgröna klänningen satt åt över hennes höfter, men han var mer intresserad av vad hon sysslade med. Åtminstone är lika intresserad. Hon var just i färd med att mala ett grovt svart pulver med en mortelstöt av trä som var nästan lika lång som hennes arm. Pulvret liknade det han hade hittat när han hade skurit upp fyrverkeripjäser, men han visste fortfarande inte vad det bestod av. Hur som helst, fortsatte hon, omedveten om hans granskning, tänker jag inte avslöja illuminatörernas hemligheter för dig. Det måste du väl förstå. Mert grimaserade. Han hade bearbetat henne i flera dagar för att komma så här långt. Ända sedan han råkat besöka Valen Lucas kringresande gycklarsällskap, och det visat sig att hon var här i Ibordar. Hela tiden hade han varit rädd att hon skulle nämna illuminatörernas gille. Men du är ju inte illuminatör längre. De sparkade... Du har ju sagt att du lämnat gillet. Inte för första gången övervägde han att diskret påminna henne om att han en gång hade räddat henne från fyra gilles medlemmar som velat skära halsen av henne. För de flesta kvinnor skulle det räcka med en sån sak för att de skulle översålla en med kyssar och erbjuda en allt man önskade. Men det hade varit märkbart ont om kyssar redan när han hade räddat henne. Så det var inte särskilt troligt att hon skulle börja nu. I vilket fall som helst, fortsatte han med lätt ton, så behöver du inte oroa dig för gillet. Hur länge har du tillverkat nattblomster nu? Och än har det inte kommit någon som försökt hindra dig. Jag slår vad om att du aldrig träffar en annan illuminatör igen. Vad är det du har hört? Frågade hon tyst, fortfarande med huvudet nedböjt. Mortelstöten var nästan stilla nu. Berätta. Det var nästan så att håret reste sig på hans huvud. Hur lyckades kvinnor alltid göra så där? Även om han månade sig om att inte avslöja minsta ledtråd, gick de alltid raka vägen på just det man velat dölja. Vad menar du? Jag har väl samma skvaller som du, skulle jag tro. Det mesta är om Sjonsen. Hon snodde runt så snabbt att håret stod rakt ut och lyfte den tunga mortelstöten över huvudet med bägge händerna. Hon var kanske 10 år äldre än han, med stora, mörka ögon och en liten, fyllig mun som brukade se ut som om den väntade på en kyss. Han hade funderat på att kyssa henne en och annan gång. De flesta kvinnor blev medgörliga efter några kyssar. Nu visade hon emellertid tänderna och såg ut som om hon när som helst kunde bita näsan av honom. Berätta, befallde hon. Jag spelade tärning med några chonchörner nere vid hamnen, sa han motvilligt, samtidigt som han höll ett vaksamt öga på mortelstöten. En man kunde gorma och hota och sen bara gå ifrån platsen om det inte handlade om någonting allt för allvarligt. Men en kvinna kunde krossa ens skalle på grund av en nyck. Och han var stel i höften efter att ha suttit så länge. Han visste inte hur snabbt han skulle kunna hoppa undan från pallen. Jag ville inte vara den som berättade det för dig, men gillet finns inte längre, Alubra. Gilleshallen i Tanshiko är borta. För gillet hade detta varit det enda riktiga högkvarteret. Det i Carhain var övergivet sedan länge, och annars reste illuminatörerna runt bland olika kunga- och furstehov för att visa upp sina konster. De vägrade att släppa in de shonshanska soldaterna, och när shonshen trängde in ändå kämpade de emot, eller försökte i varje fall göra det. Jag vet inte vad som hände. Det var kanske någon soldat som hade med sig en lykta till fel plats, men halva anläggningen exploderade, så vitt jag förstår. Det är förmodligen en överdrift. Men shonshanierna trodde att det var någon av illuminatörerna som använt kraften, och de... Han suckade och försökte göra rösten mjuk. Blod och aska. Han ville inte behöva berätta det här för henne. Men hon glodde på honom och måttade med sin fördömda klubba för att slå in skallen på honom. Alura. Shonshan samlade ihop alla överlevande i högkvarteret. Några illuminatörer som hade begett sig till Amador, och dessutom alla däremellan som ens liknade illuminatörer, och gjorde allihop till Dakoval. Det betyder... Jag vet vad det betyder, sa hon med hetta i rösten. Hon snodde tillbaka till den stora morteln och började stöta med sån kraft att han var rädd att den skulle explodera. Om det som fanns i den nu var samma sak som låg i fyrverkeripjäserna. Dårar, muttrade hon ilsket medan hon dunkade mortelstöten mot botten. Blinda jubeldårar. Inför de mäktiga måste man böja nacken en smula och gå vidare. Men de vägrade att inse det. Hon fnös och gned sig om kinderna med baksidan av handen. Du har fel, min unge vän. Så länge det finns en illuminatör kvar i livet så lever gillet kvar. Och jag lever fortfarande. Hon torkade kinden igen, fortfarande utan att titta på honom. Och vad skulle du göra om jag gav dig fyrverkerierna? Kasta dem på Shonshan med en katapult, antar jag. Hennes fnysning visade tydligt vad hon ansåg om det. Och vad är det för fel med det, frågade han defensivt. En bra fältkatapult, en skorpion, kunde slunga en sten på 10 pund 500 steg. Och 10 pund fyrverkerier skulle orsaka större förödelse än någon sten. Dessutom har jag en bättre idé. Jag såg de där rören som ni använder för att kasta upp nattblomstren i himlen. Minst 300 steg upp, sa du. Om man lutar ett sånt rör åt sidan slår jag vad om att det skulle kunna kasta ett nattblomster 1000 steg bort. Med ansiktet vänt ner mot morteln muttrade hon någonting han nästan inte hörde. Jag pratar för mycket, trodde han det var. Och så någonting som han inte begrep om vackra ögon. Han skyndade sig att fortsätta så att hon inte skulle börja prata om Gilles hemligheter igen. De där rören är betydligt mindre än en katapult, Alura. Om man gömde dem väl skulle Shonshen inte begripa var skottet kom från. Man kan ju se det som att ge dem betalt för vad de gjorde med Gilleshallen. Nu vände hon ansiktet mot honom och tittade på honom med respekt. Visserligen blandad med förvåning, men det lyckades han ignorera. Hennes ögon var rödkantade och det fanns spår efter tårar på hennes kinder. Kanske om han la armen om henne. Kvinnor brukade uppskatta en tröstande hand när de grät. Innan han ens hunnit maka på sig svängde hon runt mortelstöten med ena handen och pekade på honom med den som är ett svärd. Hennes slanka armar måste vara starkare än de såg ut, för hon höll träklubban utan att darra. Ljus, tänkte han. Hon kan inte ha vetat vad jag tänkte göra. Det var inte dåligt för att komma från någon som såg kaströren första gången för några dagar sedan, sa hon. Men jag har tänkt på det här långt innan du gjorde det. Jag hade mina skäl. Ett ögonblick var hennes röst bitter, men sen fick den en mer road ton. Eftersom du nu är så klyftig kan du väl lösa en gåta, sa hon och höjde ena ögonbrynet. Det rådde inga tvivel om att det var någonting som roade henne. Säg mig vad jag ska kunna ha för nytta av en klockgjutare, så ska jag berätta alla mina hemligheter för dig. Till och med de som kommer att få dig att rodna. Nå? Det lät onekligen intressant. Men fyrverkerierna var viktigare än att få kela med henne någon timme. Vad kunde hon ha för hemligheter som skulle få honom att rodna? Därvid lag skulle han kanske förvåna henne. Alla de minnen från andra mäns liv som han hade i huvudet handlade inte om krig. En klockgjutare, sa han fundersamt, utan att ha en aning om hur han skulle komma vidare. Han fick inte minsta ledtråd från sina gamla minnen. Tja, jag kan tänka mig att en klockgjutare skulle kunna... Kanske... Nej, sa hon med plötslig skärpa. Nu ska du gå. Du får komma tillbaka om 2 eller 3 dagar. Jag har mycket att göra. Och du stör för mycket med dina frågor och ditt snokande. Nej, säg inte emot. Nu går du. Han reste sig med surmulen min och tryckte den bredbrättade hatten på huvudet. Snoka, snoka, blod och förbannad aska. När han kom in hade han låtit manteln falla i en hög på golvet och nu böjde han sig med ett dämpat stön för att plocka upp den. Han hade suttit på den där pallen större delen av dagen. Men kanske hade han trots allt kommit en bit på vägen. I varje fall om han kunde lösa hennes gåta. Larmklockor? En gonggong att slå timmarna på? Nej, det kunde det inte vara. En så klipsk ung man skulle jag kanske rent av ha gett en kyss om han inte tillhört en annan, mumlade hon med otvetydig värme. Du har en så näpen liten bak. Han rätade på sig med ett ryck, fortfarande med ryggen mot henne. Det som fick hans kinder att hetta var ren, oblandad harm. Men hon skulle säkert tro att han rodnade. För det mesta lyckades han glömma bort vad han hade på sig, så länge ingen pratade om det. Det hade förekommit ett par meningsutbyten när han varit på krogen. Under den tid han tillbringat till sängs med spjälat ben och bandage över större delen av kroppen hade Chailin gömt alla hans kläder. Än hade han inte lyckats lista ut var någonstans, men hon måste ha gömt dem. Inte bränt upp dem. Hon kunde trots allt inte räkna med att ha honom kvar för evigt. Det enda han hade nu som var hans eget var hatten och den svarta sidensjalen som han bar knuten om halsen. Och rävhuvudmedaljongen av silver förstås, som hängde på sin läderrem under skjortan. Och sina knivar, de skulle han verkligen ha saknat. När han äntligen lyckats komma upp ur den fördömda sängen hade den fördömda kvinnan låtit sy upp nya kläder åt honom och hade själv suttit och tittat på när den fördömda sömmerskan tog mått på honom. De snövita spetsmanschetterna gömde nästan hans fördömda händer så fort han gjorde en oförsiktig rörelse och den mjuka spetskragen om hans hals hängde nästan ända ner till midjan. Chailin tyckte om att klä män i spets. Hans mantel var lysande röd, samma scharlakansröda nyans som de alldeles för snäva byxorna. Och dessutom var den kantad med guldslingor och fördömda vita rosor. För att nu inte tala om den vita ovalen med ankaret och svärdet i grönt, huset Mitchobars vapen som prydde vänster axel. Rocken var så blå att en knåpare skulle ha blivit salig. För säkerhets skull dessutom försedd med tyrenska labyrinter i rött och guld broderade över bröstet och längs armarna. Han ville helst slippa tänka på vad han hade fått utstå för att kunna övertyga Chailin om att avstå från alla pärlor och safirer och ljuset visste vad mer hon hade velat ha på rocken. Och den var kort till på köpet. Oanständigt kort. Tailin var också förtjust i hans förbannade bak, och det verkade inte göra henne någonting om resten av världen också fick se den. Han la manteln över axlarna. Den dög i varje fall till att skyla sig med, och tog sin axelhöga vandringsstav som stod vid dörren. Höften och benet skulle fortsätta verka tills han mjukat upp sig med en promenad. Då ses vi om ett par dagar, sa han med så mycket värdighet han kunde uppbåda. Alodra skrattade tyst, fast inte så tyst att han inte hörde det. Ljus, en kvinna kunde göra mer med ett skratt än en handbuse med en lång rad svordomar, och precis lika avsiktligt. Han linkade ut från vagnen och slog igen dörren så snart han kommit tillräckligt långt ned på vagnens trätrappa. Eftermiddagshimlen var likadan som den varit på morgonen. Grå, hotfull och täckt med dystra moln. Det blåste en vass, byig vind. Altara hade ingen riktig vinter, men det som gavs var illa nog. Istället för snö drog iskallt regn och åskväder in från havet, och även dessemellan förvärrades kölden av att det var så fuktigt. Marken kändes svampig under fötterna även när det var torrt. Med en vresig min haltade han bort från vagnen. Kvinnor, men Alodra var onekligen vacker, och hon kunde tillverka fyrverkerier. En klockgjutare. Han kanske kunde korta av de två dagarna lite. Bara inte Alodra började jaga efter honom. Det hade alldeles för många kvinnor redan gjort den sista tiden. Hade Tailin förändrat någonting hos honom? Gjort någonting som fick kvinnor att ansätta honom på samma sätt som hon själv? Nej, det var en löjlig tanke. Vinden tog tag i manteln och fick den att flaxa bakom honom. Men han var alltför upptagen av sina tankar för att samla ihop den. Ett par slanka kvinnor, akrobater trodde han, log förstulet mot honom när de passerade, vilket han återgäldade med ett eget leende och en silig bugning. Tailin hade inte förändrat honom. Han var fortfarande densamme som han alltid varit. Thom hade berättat om kringresande sällskap med gycklare och akrobater. Men Lucas var säkert 50 gånger så stort som dessa och bebodde ett gytter av tält och vagnar som bredde ut sig över en yta lika stor som en större by. Trots det dåliga vädret syntes ett flertal artister som övade sina olika konster. En kvinna i stor vit blus och lika åtsittande byxor som han satt och gungade på en slak lina uppspänd mellan två höga pålar. Sen kastade hon sig av, lyckades på något sätt kroka fast fötterna i linan precis innan hon störtade i marken och vred sig sen upp och tog tag i repet med händerna. När hon dragit sig upp i sittande ställning började hon om med sitt gungande. Inte långt därifrån såg han en karl som sprang uppe på ett äggformat hjul. Det var gott och väl 20 fot där det var som bredast och monterat på en plattform som gjorde att han befann sig högre upp än den våghalsiga kvinnan när han rusade över den spetsiga änden. Mert sneglade på en man med bar överkropp som rullade 3 glänsande klot längs armarna och över skuldrorna utan att någon gång vidröra dem med händerna. Det var intressant. Han kanske skulle klara det själv. Att rulla klot innebar i varje fall inte att man riskerade att slå sig sönder och samman. Sånt hade han fått nog av för att det skulle räcka livet ut. Det som verkligen fångade hans blick var emellertid tjuderlinorna. Långa tjuderlinor där 2 dussin män påbyltade mot kylan skyfflade dynga i skottkärror. 100-tals hästar. Luke hade tydligen gett husrum åt någon tjonsensk djurtämjare och belönats med ett intyg från självaste storförstinnan Surroth om att han fick behålla alla sina djur. Mats egen häst Pricken gick för all del säker, räddad från Surroths stora lotteri eftersom han befann sig i Terrasin-palatset. Men att få ut vallaken från slottstallarna övergick Mats förmåga. Tailin hade praktiskt taget satt ett koppel om halsen på honom och tänkte inte släppa honom fri i första taget. Han vände sig bort och funderade på om han borde låta Värnin stjäla några av hästarna här, om inte samtalen med Luca föll väl ut. Om Matt kände Vernin rätt skulle ett sånt uppdrag vara rena barnleken för den fete hästtjuven. Trots Vernins fetma hade ännu inte den häst kommit i världen som han inte kunde stjäla och rida på. Dessvärre betvivlade Matt att han själv skulle klara av att sitta i sadeln mer än en mil i det här tillståndet. Likväl var det värt att tänka på. Han började bli desperat. Han linkade vidare, förstrött betraktande akrobaternas och gycklarnas träning och undrade hur det kunnat bli så här. Blod och aska. Han var ju Taveren. Det var meningen att han skulle forma världen kring sig. Men här var han, fast i Ibordar som Chilins kjeldjur och leksak. Kvinnan hade inte ens låtit honom läkas ordentligt förrän hon kastade sig över honom som en hök, medan alla andra levde i hög önsklig välmåga. Med sina undergivna frändes kvinnor hängande i kjolarna styrde säkert Ninni över alla som överhuvudtaget kom i närheten. När Egwene äntligen kom till insikt om att de galna Aes Sedena som hade utnämnt henne till Amelin tronande inte menade det på riktigt, fanns Chalmenus och Röda Handen där, redo att föra henne i säkerhet. Ljus, vid det här laget hade Elaine förmodligen rosenkronan på huvudet om han kände henne rätt. Och Rand och Perrin satt väl och vräkte sig framför en varm brasa i något palats och berättade historier för varandra medan de bäljade i sig fint vin. Han gjorde en grimas och gned sig om pannan. Det kändes som om en massa färger virvlade runt i hans huvud. Så hade det varit varje gång han tänkt på någon av de båda vännerna den sista tiden. Han förstod inte varför och ville inte veta det heller. Han ville bara att det skulle sluta. Och om han bara kunde ta sig från Ibordar. Och helst få med sig hemligheten bakom att tillverka fyrverkerier förstås. Men om han måste välja det ena eller det andra skulle det bli att fly. Thom och Beslan var kvar där han lämnat dem. De satt och drack vin tillsammans med Luca framför dennes pråligt dekorerade vagn. Men Matt sällade sig inte till dem med en gång. Av någon anledning hade Luca fattat ett omedelbart misstycke mot Matt Cawthon. Visserligen återgäldade Matt ogillandet, men han hade sina skäl. Luca gick alltid runt med mallig, självgod uppsyn och hade en förmåga att le inställsamt så snart ett fruntimmer kom i närheten. Och till på köpet verkade han tro att all världens kvinnor älskade att se på honom. Ljus, karn var faktiskt gift. Luca bredde ut sig en stor, guldsmyckad länstol som han måste ha stulit från något palats. Han skrattade högljutt med storvulna gäster åt Thom och Beslan som satt på varsin bänk på ömse sidor om honom. Lucas rock och mantel var båda klarröda och översållade med gyllene stjärnor och kometer. En knåpare skulle ha rådnat inför sånt prål, och hans vagn kunde ha fått en knåpare att gråta. Den var mycket större än Alurras arbetsvagn och det såg ut som om hela schabraket var lackerat. Runt hela vagnen löpte en bård med silvermånar i olika faser och resten av den röda och blå ytan var täckt med guldstjärnor och kometer i alla upptänkliga storlekar. Bredvid den såg Beslan nästan alldaglig ut i sin rock och mantel broderade med flygande fåglar. Thom, som med hjälp av knogarna just torkade vinet ur sina långa vita mustascher, såg riktigt trist ut i sin osmyckade, bronsfärgade yllerrock och mörka mantel. Det var en annan person som borde ha varit där men inte var det. Märt behövde dock bara se sig omkring och snart fick han syn på en skock kvinnor som stod vid en vagn i närheten. De var i alla åldrar, allt ifrån flickor i hans egen ålder till gråhåriga gummor. Men allihop fnittrade lika förtjust åt det som de stod samlade kring. Märt suckade och styrde stegen ditåt. Åh, jag kan helt enkelt inte bestämma mig, hördes en ljus pojkstämma från mitten av kvinnogruppen. När jag ser på dig, Marysie, är dina ögon de vackraste jag någonsin sett. Men när jag tittar på dig, Naylin, så är det dina som är det. Dina läppar är som mogna körsbär, Gillin. Och dina får mig att vilja kyssa dem, Adria. Och din hals, Jemin, smäckel som en svanhals. Märt undertryckte en svordom, skyndade på stegen så mycket han förmådde och trängde sig in bland kvinnorna medan han muttrade ursäkter åt höger och vänster. Mitt bland dem stod Oliver, en kort, bleksiktig pojke som låg och kråmade sig mot än den ena kvinnan än den andra. Hans stora flin borde ha räckt för att få vem som helst av dem att när som helst kunna bestämma sig för att ge honom en rungande örfil. Förlåt honom, snälla ni, mumlade Matt och tog pojkens hand. Kom, Oliver, vi måste tillbaka till stan nu. Sluta vifta med din mantel. Han begriper inte vad det är han säger. Jag vet inte var han kan ha snappat upp allt det där. Lyckligtvis skrattade kvinnorna bara och rufsade Oliver i håret när Matt ledde honom därifrån. Några av dem mumlade till och med att han var en rar liten pojke. En av dem stack handen innanför Matts mantel och nöp honom i baken. Kvinnor. När de väl kommit därifrån kastade han en ilsken blick på pojken som muntert trippade vid hans sida. Oliver hade vuxit sedan Matt först träffade honom, men han var fortfarande kort för sin ålder. Och med sin breda mun och sina utstående öron skulle han aldrig bli särskilt stilig. Du kan råka väldigt illa ut om du säger sådana saker till kvinnor, sa Matt. Kvinnor vill att man ska vara lugn, tyst och belevad. Och tillbakadragen. Tillbakadragen, kanske till och med lite blyg. Om du odlar de egenskaperna kommer det att gå dig väl i livet. Oliver stirrade klentroget på honom och Matt suckade. Pojken hade en hel hoper farbröder som tog hand om honom, men dessvärre var allihop utom Matt själv mycket dåliga förebilder. Oliver behövde bara få syn på Thom och Beslan för att hans flin skulle väckas till liv igen. Han drog sig fri och sprang skrattande i förväg. Thom hade börjat lära honom jonglera och spela harpa och flöjt, och Beslan lärde honom att hantera ett svärd. Hans andra farbröder gav honom lektioner i en synnerligen varierad uppsättning färdigheter. Matt tänkte lära honom slåss med stav och skjuta med tjuvflodsbåge så snart han fått tillbaka sina krafter. Vad pojken lärde sig av Kjell Vernin eller rödarmarna ville Matt inte ens tänka på. Luca reste sig från den extravaganta stolen när Matt närmade sig. Hans dryga leende byttes mot en sur min. Efter att ha mönstrat Matt uppifrån och ner svepte han den löjeväckande manteln om sig med en elegant sväng innan han med sin djupa stämma till känna gav: Jag är en upptagen man. Jag har mycket att göra. Det kan hända att jag snart får äran att gästa storförstinnan Sarroth med en privat föreställning. Sen skred han därifrån. Han höll ihop manteln med bara en hand så att den böljade bakom honom som en fana. Matt samlade sin egen mantel kring sig med båda händerna. En mantel hade man för att värma sig med. Han hade sett Sarroth i palatset, men aldrig på nära håll. Han ville inte komma närmare heller. Han kunde inte föreställa sig att hon skulle ägna ett ögonblick åt Verlan Lucas fantastiska kringresande föreställning. Och magnifika uppvisning av underverk och märkvärdigheter som det stod med ett steg höga röda bokstäver på en banderoll som var uppspänd mellan två höga pålar över ingången. Om hon trots allt gjorde det skulle hon förmodligen äta upp lejonen eller skrämma ihjäl dem. Har han sagt ja än, Thom? Frågade han tyst medan han tittade efter Luca under rynkade ögonbryn. Vi får följa med när han lämnar Ibordar, svarade den väderbitne mannen. Men inte gratis. Han fnös och blåste i mustascherna samtidigt som han irriterat drog handen genom det vita håret. Vi skulle kunna äta och sova som kungar för det pris han begär. Men det lär vi knappast göra om jag känner honom rätt. Han tror inte att vi är brottslingar eftersom vi fortfarande är på fri fot. Men han vet att vi är på flykt från någonting. Annars skulle vi färdas på något annat sätt. Dessvärre tänker han inte fara härifrån förrän tidigast till våren. Matt övervägde en rad välvalda svordomar. Till våren. Ljuset alena visste vad Tylin hade hunnit göra med honom. Eller fått honom att göra till våren. Kanske var det trots allt ingen dum idé att låta Vernin stjäla några hästar. Då får jag desto mer tid att spela tärning, sa han, som om det inte gjorde någonting. Om han vill ha så mycket som du säger, lär jag behöva fylla på börsen. En sak får man säga till Schoenchens fördel. De verkar inte ha någonting emot att förlora. Han försökte alltid vara försiktig med hur långt han drev sin tur. Och hittills hade ingen hotat att skära halsen av honom för att han fuskade. I varje fall inte sedan han varit förmögen att lämna palatset på egna ben igen. Till en början trodde han att det var hans tur som vuxit. Eller kanske att han äntligen fick någon nytta av att vara Taveren. Beslan betraktade honom allvarsamt. Denne slanke, mörke man, något år yngre än Mert, hade varit en riktig rumlare när Mert först träffade honom. Alltid pigg på ännu en krogrunda, särskilt om den slutade med kvinnor eller slagsmål. Sen Schoenchen kom hade han emellertid blivit allvarligare. För honom var invasionen en synnerligen allvarlig sak. Min mor blir inte glad om hon får veta att jag hjälper hennes sötnos att lämna i Bordeaux, Mert. Hon kommer att gifta bort mig med någon vindögd kvinna med mustasch, som en tarabonesisk fotsoldat. Trots den tid som förflutit kunde Mert inte låta bli att haja till. Han vande sig aldrig vid att Chailins son tyckte att det hans mor gjorde med Mert var helt i sin ordning. Nå, nu tyckte Beslan faktiskt att hon blivit lite väl dominant, fast bara lite. Men det var också bara därför han var villig att hjälpa till. Beslan påstod att Mert var precis vad hans mor behövde för att få bort tankarna från det fördrag hon tvingat sluta med Schoenchen. Ibland önskade Mert att han varit tillbaka i Chufloden, där han i varje fall begrep hur andra människor tänkte, åtminstone ibland. Kan vi gå tillbaka till palatset nu, sa Oliver. Det var mer ett krav än en fråga. Jag har en läslektion med hennes nåd Rizell. Hon låter mig sitta med huvudet mot hennes bröst medan hon läser för mig. En anmärkningsvärd bedrift, Oliver, sa Thom och strök sig över mustaschen för att dölja ett leende. Han böjde sig närmare de båda andra männen och sänkte rösten så att pojken inte skulle höra. Jag måste spela harpa för kvinnan innan hon låter mig vila huvudet på den magnifika kudden. Rizell ser alltid till att bli underhållen först, skrockade Beslan menande, vilket fick Thom att ge honom en förbluffad blick. Mert stönade. Den här gången var det inte på grund av benet eller för att varenda man i Ibordar utom Mert Cawthon verkade få välja själva vilken barm de skulle vila huvudet mot. De där fördömda tärningarna hade börjat rassla i huvudet på honom igen. Någonting dåligt var i antågande. Någonting mycket dåligt.